har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Sista fredagen före stockholmarnas sportlov, eller hur? Jag heter Jakob Bursell och med i studion idag har jag dig, Claes Hemberg.
God middag.
Välkommen. Du, jag var ju på Tech-arenan igår, det här enorma mässan, det är mässa.
Kan ja, hur var det? Jag fick biljett dit men jag har inte hunnit hit.
Nej, men det är ju en fotbollsarena full med montrade företag, visar upp sina grejer och sen så är det liksom investerare och entreprenörer och ekonomifolk som går omkring och nätverk.
Men var det några bra seminarier, några spännande personer?
Al Gore pratade, det var väl det som var mest uppmärksammat igår. Och sen så var det massor med liksom företagsfolk då, som pratade. En del hållbarhet och finansiering och olika teman.
Sa han någonting spännande? Jag köpte min första vindkraftsfonder när han var igång första gången. Man kan ha varit 2002 eller något sånt där.
Ja. Ja, men vet du vad? Alltså, han vevar på ordentligt om man pratar om Putin, om man pratar om hållbarhet och sånt där och klimatförändringarna. Men jag, alltså, jag hade svårt att intressera mig för det. Jag lämnade ganska fort och kollade runt på andra saker.
Mm. Det låter som att det inte är en köp utan en sälj. Ja.
Nej, men jag tror det momentet var nog jätteuppskattat. Det var många som
lyssnade. Men Tech-arenan som idé, funkar det? Eller blir det för rörigt? För...
Ja, men det funkar. Och ja. Jag tycker jag var positivt överraskad. Jag hade nog en sund skepsis innan. Liksom, vad är det här för någonting? Men det var kul. Okay.
Bra, ja. bra. Mm. Next year, nästa gång. Ja.
Men Tesla var där. Ja. De hade stor monter och visade upp sina bilar. Och jag gick igenom montern och sprang på en tjänsteman som jag började prata med. Alltså en tjänsteman anställd på Tesla. Och jag var ju tvungen att fråga, hur går det med strejken?
Men som chaufför eller som journalist? Varför frågar du?
Nej, men jag var ju där som journalist.
Ja, det var det.
Ja,
okay.
Absolut. Ja. Ja. Men han liksom skakade på huvudet och sa, det blir ingenting av det här.
Nej.
Det blir ingenting för att det är så få som strejkar. Och så berättade han att...
Det var en fjärdedel som strejkade.
Något sånt där. Ja. Och det finns ju inga liksom absoluta siffror har inte kommunicerats av någon. Det har spekulerats mycket.
Ja.
Men han berättade att det finns en anläggning i Segeltorp, tror jag, söder om Stockholm. Och där så hade då IF Metall satt upp ett tält först för att genom ha sin... blockad kallas det väl.
Bjuder på kaffe, tänkte jag.
Ja, men precis. Och då hade kommunen sagt nej, de får ta ett tält. Och så har de kört en husbil istället. Och så sitter det några personer inne i husbilen och
vaktar. Och,
ja. Men liksom mer än så har det inte blivit.
Och hur slutar allt det här? Alltså, ja. Min bild är att Tesla borta i USA är helt ointresserad av den här periferin. En liten liksom... lite bråk borta i någonstans långt bort i stan. Ja. Så de kommer aldrig bry sig om det här. Så LO måste backa och på något sätt komma ur det här utan att förlora hela sin självbild.
Ja, men nu läste jag att IF Metall har skrivit ett brev till Elon Musk för att säga att vi vill ju bara förhandla. Men det tror inte jag att de kommer få något svar på faktiskt.
Det är konstigt att förhandla genom att strejka och blockera liksom färjor och båtar och vad nu har det varit.
Ja, men det är väl så liksom man tänker att den här modellen ska funka.
Men jag håller inte med. Alltså jag tycker att de skulle snarare komma till Elon eller vem de nu ska besöka och säga vi har en bättre idé än den du har. Så här tycker vi ska samarbeta. Så att man köper sig förtroende, inte strejkar sig eller slåss till förtroende. Jag tror att Elon har en gammal modell och syn på företagande.
Ja, det är ganska konfrontativt sätt man går in i det här. Då.
Ja, men det finns ju leverantörer, det finns industribolag som har liknande attityd att man ska på något sätt knäcka sina leverantörer. snarare säga, nej, vi måste bygga det här tillsammans. Mm. Och LO har inte kommit dit än, de är kvar på någon slags barrikadsvenska. Tyvärr.
Men han berättade också, den här tjänstemannen då, att nu tror jag att det var Unionen som då körde, det är tjänstemän då.
Just det.
De hade också, och rätt nyligen, närmat sig Tesla och sagt att nu vill vi ha ett avtal också. Ett avtal på tjänstemannasidan. Men då, och det här är då en utsaga såklart från en Tesla-anställd, men han säger då att det här var vi liksom inte intresserade av.
Nej.
Och då hade Unionen liksom backat ur rummet.
Men Unionen är lite smartare, kan jag tycka, just att de vill hellre ha en dialog än ett slagsmål. Men det är väl ett LO, ja. LO, jag tror LO också är väldigt stort. Alltså det finns en extrem vänster, det finns extrem, inte höger kanske, men en väldigt bredd i organisationen. Det finns de som vill slåss och tycker att det är värt att göra det. Mm. Nästan för självkänslan snarare än slutgiltiga resultatet.
Mm. Det senaste jag läste nu var att Seco, de har nu utlyst en sympatistrejk och ska stoppa underhållsservice och etablering av Teslas laddstationer.
Och den som då har lite insight på LO undertecknad får just höra att det är just elektriker, de som jobbar med el, av någon anledning så är de mer konfrontativa än andra. Så att de fått Seco att liksom vifta med skiftnyckeln här, eller vad vi kallar det för, det är inte överraskande, det är de som gör det. Nej, men det är liksom nästan lite komiskt, men man kanske inte ska skratta åt det, det är allvar på sitt sätt. Men jag tycker också att retoriken är märklig, att det här är tradition, det här är nästan som det vore lagbrott att inte teckna. Vänta, när du är en överenskommelse, det ska vara två parter. Man har missat hela idén, tycker jag.
Man kan ju tänka sig att Tesla kommer att kunna hitta vägar runt elektrikernas strejk också. Ja. Och då undrar man hur det ska sluta. Alltså, det skulle kunna bli en... Man vill ju tro att det finns mycket prestige här.
Framförallt från LOs sida. Jag tror inte Elon bryr sig det minsta.
Nej, men precis.
Han ska ju flyga till Mars. Vad händer i Skåne spelar ingen roll för honom.
Så min känsla är, hur mycket den nu är värd, att IF Metall kommer nog behöva dra sig ur det här till slut.
De kryper sakta men säkert baklänges och börjar tala om andra saker. Och någonstans så kanske det faktiskt är en fördel att företag i Sverige inte har gått till motangrepp, för då hade det här blivit ännu högre, ska man säga, volym i debatten. Mm. Men nu blir det snart att den rinner ut i sanden och det blev ingenting.
Och det kanske är lättare för dem att...
Jag menar det, precis. Mm. Att låta dem komma undan med att det inte blev något.
Mm.
Men det är inte alla ovana vi förstås. Men, ja.
Dock tror jag inte att... Jag är svårt att säga att jag kommer få några stora följdverkningar för typ den svenska modellen. För att, alltså, Tesla är ändå ett ganska unikt företag med en unik kultur som drivs på ett väldigt speciellt sätt. Väldigt många andra företag som kommer utifrån, och även amerikanska företag, har ju ändå liksom accepterat att det finns en modell i Sverige som många har skrivit under på. Så jag tänker att det kanske inte behöver sluta med att liksom hela systemet krackelerar, utan det kanske bara blir så att det här undantaget.
Precis, men tvärtom kanske det är så att bolaget i Skövde eller i Småland någonstans som funderar till de här termerna, att vi kanske inte vill ha kollektivavtal. De tänker att nej, men vi vill inte ha den jäkla uppmärksamheten. Vi vill inte ha det stöket. Och den märkelsen har LO lyckats. Att går du emot den här modellen så får du mycket motstånd eller motvind eller mothugg eller vad det kan kallas.
Ja, men så är det nog.
Nackdelen är väl att det kanske inte alla som egentligen så gillar den här modellen, för den har blivit så byråkratisk och så gammal mossig modell. Kanske inte är så modern och uppdaterad. Och det kanske heller måste fundera på vad gör vi för att göra den attraktiv så folk, bolag, kommer till oss och vill teckna.
Mm. Mm.
Det skulle vara något. Tänk om det var köparens marknad istället för säljarens. Ja.
Japan.
Japan, äntligen.
All time high i veckan. Vad tog du? 35 år?
Jag köpte min första Japanfond 89.
Okej. Och då gick det bra?
Det gick bra några veckor där kanske. Typ. Nej, men det är rätt intressant. Jag var första gången faktiskt köpte en fond. Jag hade börjat jobba samtidigt. Och fick lite pengar då, såna här tjänstepensionspengar.
Ja.
Och då säger rådgivaren att Japan har gått bra. Okej, men kör väl det då, säger jag. Men det var ju bara några hundralappar i månaden. Så att det var ju inte någon stor förlust. Hade jag haft kvar dem pengarna i, alltså månadssparande i Japanfond, har varit ganska bra affär, för den gick ner i källaren sen och klättrade uppåt.
Ja, just det.
Så att om man tänker på liksom månadssparande, så har det varit bra. Självklart skulle man inte haft alla sina pengar i Japan, det hade jag inte heller. Men jag har inte kvar Japanfonden, jag lämnade det här med länderfonder ganska tidigt.
Så du på botten?
Nej, kanske inte gjorde, men det var små pengar, men då, det är en erfarenhet. Mm.
Men hur pratar man om Japan då, minns du det?
Ja, men det var ju fantastiskt. Det var japanska liksom, asiatiska undret på något sätt. Asien hade hela Asien var ju någonstans en gåta. Indien och Kina fanns ju inte på kartan i ekonomiska termer, tyvärr. Även om Kina hade haft sin början på sin förändring 10 år tidigare någonstans. Och Japan var bara ett spännande nytt, ny frontier som man skulle erövra. Och det gick väldigt bra och mycket pengar strömmade in där. Sen så visade det sig att det var ju mest bara luft och allting rasade ihop. Och det tog många herrans år att återvinna då ett land som inte har någon egentligen tillväxt som är från USA, som har så mycket immigration som växer med landet. Ska man säga tillväxt 10 miljoner nya amerikaner varje år. Japan går åt andra hållet. Så det fanns mycket som talade emot Japan egentligen.
Och sen hade de tidigt låga räntor också.
Just det. Och låg tillväxt, lågt allting. Låg brottslighet också.
Det var ju en tid då svenskar tog lån igen för att finansiera sina husköp.
Just det.
Och det var ju livsfarligt, visade sig, för att sen kunde ju liksom yen-SEK-kursen kunde röra på sig och sen så blev det där jättefarligt. Jag hade en barnkompis som höll på med det där. Det höll på att sluta illa. Japan är faktiskt fortfarande minusränta. Minus 0,1. Och de har haft notoriskt svårt att få upp den här inflationen. Dessutom, och det här är lite lustigt, centralbanken i Japan är den enskilt största ägaren av japanska aktier. Man har köpt stora mängder börshandlade fonder. Det började man med för 10 år sedan. Så nu har man ETF-er till ett värde av omkring 80 biljoner yen. Och det säger inte så mycket för oss.
Men hur stor andel av det av börsen är det?
Ja, det vet jag faktiskt inte.
20-25%
ja, något åt det har du ska tippa.
Det är en slags löntagarfonder.
Ja, men det kan man säga. Och tack vare att börsen har gått upp nu så har man då orealiserade vinster i centralbanken motsvarande 40 biljoner yen, vilket motsvarar en tredjedel av Japans statsbudget.
Och statsskulden då? Hur mycket kan vi knapra på den?
Ja, den är ju enorm, så att det räcker. Ja. Men alltså, det är som att Riksbanken skulle ha... Alltså göra vinster på 400 miljarder typ.
Men jag tittade på kursen, alltså japanska börsens utveckling, Tokyobörsen, senaste 5 åren, och då följer Stockholmsbörsen ganska väl. Så det är inte så att Japanbörsen har liksom galopperat kraftigt, och de är tillbaka på en nivå som de var 89-90 någonstans. Det är väl det som är det spännande, inte egentligen förändringstakten just nu.
Nej, men så är det väl.
Sen ändå kummen är Nvidia explosioner och de underleverantörer i Japan som har fått någon slags återerkännande att de levererar verktyg om vad det nu kan vara, mjukvara till de här bolagen.
Men sen, det är ju svårt att veta om Japan ändå är på rätt väg, eller hur? För att de här demografiska problemen kvarstår ju.
Ja, och de verkar inte vilja ta i dem. Det finns ingen som bygger dagis i Japan så att kvinnor kan bara jobba utan annat slutar jobba, inte alla. Men någonstans 70% slutar jobba när de får sitt första barn. Så att de har ju satt sig själva, ska man säga, i bakvagnen. Ja. Det är inga Japanfonder för mig nu heller.
Nej, men nej. Ett litet landmärke ändå.
Ja, men det är spännande, absolut.
Jag ska säga tack till alla som har varit snälla och betygsatte podden, Claes. Ni som inte gjort det, gör gärna det. Det är vårt lilla gentleman's agreement som man kallar det. Vet ni inte vad man gör, så då kan man mejla till jakob@monopolmedia.se så kan jag hjälpa till.
Sätt ett bra betyg i kravet också. Nej, men,
så är det inte. För att man kan sätta en 1 om man tycker det är dåligt, men jag tänker att man inte lyssnar då.
Men får ju med någon kommentar också kanske, eller?
En del kommenterar, ganska många.
Tillbaka till Japan, bara en kort reflektion. I Japan, Shinkansen, den kära. Jag var och åkte i Shinkansen i Tokyo något år sedan och hamnade på fel perrong. Det fanns nämligen 2 perrong, nummer 8.
Vad är Shinkansen?
Det är deras snabba tåg. Snabbtåget från 1964, så det fyller 60 år i år.
Oj.
Snabbtåget. Nu går det 320 knyck, så det är rätt fort. Och de transporterar 17 miljoner japaner varje dag.
Oh, Jesus.
Och huvudaxeln, alltså motsvarande Göteborg-Stockholm i Japan, är ju Tokyo-Osaka. Gissa hur ofta tåget går mellan Tokyo och Osaka. Alltså per timme, kan du tänka dig.
5 gånger i timmen.
Var fjärde minut.
Jesus.
Alltså de går snabbare än vår tunnelbana, om vi har det som referens. Men det intressanta var att när SJ då kom med siffror här idag om hur många tåg som går i tid, så säger de 90%. Okej, men hur räknar du då? Ja, men det är 5 minuters felmarginal.
Nice.
Okej, så att i Japan så räknar man en felmarginal på 6-10 sekunder. Då skriver Japan Times, oj, igår var det 10 sekunder i snitt. I Sverige är det 5 minuter och då räknas det som i tid. Så om man då tar fel tåg, alltså åker ett tåg senare till Osaka, så är man fortfarande i tid i svenska måttmätt, även om man åker helt fel tåg, för det är på 4 minuter senare.
Det var en rubrik här om dagen att tågen i Ukraina går, passar tiderna bättre än i Sverige. Jag vet inte riktigt vad som ligger
bakom. Men jag räknar på det och det visar sig att det är 1200 tåg om dagen som är sena.
I Sverige?
Ja, 75 miljoner svenskar är försenade någon gång varje år för att de åker tåg.
Ja, det är bedrövligt.
Jag räknar på det också, 2 miljarder i utebliven löneinkomst bara man räknar på det. Ja. Hej och
ja, det är bra. Vi ska prata lite om Nvidia, ja, och Academedia, Storskogen och lite elektrifiering, ja, om vi hinner.
Ja.
Efter det här. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Vi hade ju en diskussion i podden förra veckan om Academedia, men fick liksom inget långt liv de slutsatserna, för att den affären gick ju i stöpet i helgen. Om man inte har hängt med det här så Melby Gård heter då den största ägaren i skolkoncernen Academedia med runt 24% av aktierna.
Sen många år tillbaka.
Ja. Sen många år tillbaka, man köpte det av EQT. Och förra veckan så meddelade man då att finansmannen Roger Akelius genom sin stiftelse skulle köpa hela aktieposten. Och Akelius själv, han berättade samtidigt i intervjuer att han ville ställa in bolagets utdelning för att istället satsa pengar på undervisningen. Och efter det här i helgen så kom nyheten då att affären inte blir av, och i tv så säger Akelius att de andra aktieägarna hade blivit sura. Vad tänker du om det här?
Vi har lärt känna Akelius. Jag tror att Akelius har varit en doldis för många, en person som har handlat fastigheter, betong och tegel. Och det kanske det han ska fortsätta göra. Nej, men någonstans att det här med att umgås med lärare och elever, det är en egen värld. Jag själv satt i stiftelsen Lärargalan under många år. Och just att den är så politisk, skolan, det kanske man inte förstår för nu sen. Men det finns verkligen en tydlig vänster-höger-falang hur man ser på skolan. Man diskuterar mycket politik, kanske snarare än elever. Och då kommer en läste i de lärartidningen, de kallar honom för miljardärsmagnat supergubbe, Akelius. Ja. Bara han visar sig så blir det ju röda fanor i lärarleden, tyvärr, istället för att tänka att, vad kan han bidra med? Men sen han sett att förhålla sig till skolan och se det som något helt annat, det skakar om skolan, så blev det säkert väldigt mycket rabalder och folk som var beredda att lämna skolor och elever som var beredda att byta skola och sådär. Så att...
men han sa ju att han tyckte att det var för stora elevgrupper exempelvis. Och det borde inte vara typ en kontroversiell åsikt. Alltså det är väl
jag tror det spelar ingen roll vad han säger. Alltså, säger han himlen är blå så har det varit problem också, för att han kom från utsidan och är inte, kan inte, ska man säga, politiken, språket, metodiken. Så jag tror att en ägare i en skolvärld ska vara väldigt, väldigt försiktig. och väldigt nästan osynlig. Tyvärr kan man väl säga, för någonstans behövs ju nya tankar, nya sätt att tänka där också. Men inte hans tankar för Guds skull.
Affärsvärlden skriver nu att man har liksom luskat i det här på ett fördomligt sätt, tycker jag. Det är en grupp ägare med 30% av aktierna som satt sig på tvären. Och där igenom som har haft fler röster än Akilius. Och då har man haft möjligheten att tillsammans stoppa det här förslaget, eller eventuella förslaget till bolagsstämman om att ställa in utdelning exempelvis. Det här är ju liksom kapitalism i ett nötskal, för att man tycker att det står ju Akelius fritt att som storägare ändra förutsättningarna för bolaget, men det står ju å andra sidan liksom även de andra ägarna fritt att rösta emot honom, eller hur?
Ja, visst, visst. Men jag tror inte det är så mycket egentligen rösterna, jag tror mer skolkulturen som inte fungerar med farbror Akelius. Att få in en sån person som röjer runt så, det är inte vad skolan vill eller van vid. Så jag tror att det var snarare någon lärarna som tryckte på de här ägarna och sa att det här funkar inte, vi lämnar skolan om inte vi...
Tror du att anställda inom Academedia-koncernen var rädda för vad som skulle hända?
Ja, men absolut, alltså, lärare är ju väldigt engagerade och har lätt att byta jobb, för de finns många andra skolor man kan få jobb på. Så att, jag tror att det finns ett engagemang som kanske får företagare vana vid att... Eller, både elever och lärare reagerar starkare än medarbetare och administratörer på Electrolux och något sånt där. Så att jag tror att det var nog mycket mer diskussion än vad vi hör från utsidan.
Men hur tror, för att om man kollar på ägarna i Academedia, förutom då Melby Gård som är störst, så är det Nordea fonder och det är något norskt fondbolag och något tyskt fondbolag och något, ja, det är olika fonder helt enkelt. Ett par aktiva och ett par mer, som jag uppfattar det, mer passiva ägare. Men hur tror du, alltså att få ihop 30% av rösterna, det är ganska mycket ändå, är inte det?
Jo, men det är inte så konstigt. De här utländska aktörerna ringer till Nordea och frågar, hur går snacket? Och Nordea säger, det här är inte vad eleverna och lärarna vill. Okej, då gör vi inte så. Så enkelt tror jag det.
Men de här fonderna, de har förväntat sig att det ska komma en utdelning.
Ja, just det, precis. Ja,
och det finns i deras kalkyler typ.
Ja, och långsiktigt ägande framförallt. Alltså, de vill äga här länge. Ja. Man tar evigt ägande i sådana här bolag. Så att det var ett bra exempel på en huvudägare som backar tillbaka och säger att den här torsken vi fick gratis, det var inte den vi borde ha köpt eller accepterat från början. Utan det blev inte som jag hade tänkt oss, och då ändrade vi oss. Sen kan man ha önskat att de gjort en bättre föranalys. Men Akilius är väl en säljare av Guds nåde, så han kan säkert övertyga de flesta om att han är den bästa ägaren.
Men fast Melby Gård, som jag förstod det, de visste ju om vilka planer Akelius hade för det här.
Nej, men snarare tvärtom skulle jag säga. Jag upplevde att det varit många tomtar eller kaniner i trollerihatten från Akelius. Ja, alltså som det, överraskat många. Jag tror jag överraskat Akelius själv också, för att han är lite grann en sån här gubbe som har många idéer och som kommer spontant och kanske inte ska säga allt han tänker.
Så man förstod också av den här artikeln i Affärsvärlden som är läsvärd att en invändning som en del ägare har haft, och det är att visst, liksom, köp du Academedia och ändra de här liksom spelreglerna i bolaget, men då får du köpa ut oss allihopa och till samma pris som du betalar till Melby Gård.
Just det.
Och det kanske också är en giltig invändning om man har så stora liksom planer som ägare.
Absolut. Men samtidigt tror jag också att kulturen ett företag har, en Academedia har, är ju enormt viktig för att hålla värdet också i verksamheten. Så jag tror att det är få verksamheter som där medarbetarna, i det här fallet då lärare och elever, räknas så högt. För den som jobbar på löpande bandet, Electrolux eller vad det nu kan vara, är ju inte lika, ska man säga, kanske kritisk. Det är nästan som liksom råvaran i en verksamhet, det är lärarna och eleverna här. Det är uppfinningen, det är liksom hela framtidsprognosen. Som får man inte dem med sig, så går det inte. Hade Gunde Svan gått in och sagt att han ska köpa, då kanske hade man fått en annat ljud i skällan. Men Akelius är nog fel person.
Ja, du tror det. Ja,
jag menar, som lagledare så funkar det inte. Han får hålla sig till tegel och betong.
Jag har väldigt svårt att bedöma. För att jag tänker samtidigt att det finns många lärare som säkert är kritiska till att det tas ut vinster i skolan. Jag vet inte det, men jag gissar det. Och de borde ju välkomnat den här idén, den här ägaren som ville liksom driva skolan längs med en helt annan tidsaxel. Alltså, det var inte så att ja, det Akirio sa var i alla fall att han ville ställa in utdelningen, men på kort sikt så ville han ju bygga ett ännu mer värdefullt företag genom att satsa på typ produkten.
Ja, men det var ju betyg han skulle ändra, det var ju struktur, man kunde välja vilken skola man ville och byta. Det var ju, nej, men jag tror det är lärare som har sin skolplan och nu ska vi plugga tyska glosor. De gillar inte att det kommer in någon tomte. Nej, men som, någon som drar runt så i grytan. Det måste vara en långsiktig ägare som har en plan som låter också folk göra sitt jobb.
Men det där är också en av premisserna. Har man den här typen av skolor som är noterade på börsen, då finns ju alltid den här risken att det kommer in ägare som inte alls har samma syn på skolan som typ svenska politiker har. Eller hur?
Ja, men de tror jag i för sig håller sig därifrån. Det går ju inte ägaren. Verksamhet som är så politiskt känslig om man inte någonstans delar politikernas bild av framtiden.
De här verksamheterna, Academedia, vi har ju också med Humana exempelvis, var ett bolag som var ganska omskrivet för en tid sedan. Mm. Det verkar vara svårt för dem att liksom få bra värdering på de här bolagen på grund av den här politiska risken. Mm. Och vad tänker du att den här episoden med Akelius och Melvigård innebär ur det perspektivet?
Men det är samma som Tesla någonstans, att det finns olika parter på arbetsmarknaden, på politikermarknaden, och de riskerar att använda frågorna för att driva politik. Tänk om de istället diskuterade hur vi gör bättre bilar eller skapar bättre kunskap i skolan. Nej, utan det är liksom prestige och annat som kommer emellan, tyvärr. Och hur man kommer ur det vet jag inte. Det handlar om att kanske mötas på mitten någonstans och ha mindre polariserade relation och mera diskussion om hur vi skapar en bättre skola. Tittar du på lärarnas tidning till exempel, så blir det väldigt svartmålat fort någon talar om en privatskola, medan kommunala skolor höjs till skyarna, även om de i snitt kanske har mycket sämre betyg. Vilket är märkligt. Ja.
Det kanske också så att man kanske inte är helt inne på hur incitamenten i skolan ska se ut. Jag menar att man har liksom inte landat i en reglering av de här skolorna som jag kan uppleva liksom har satt sig och som folk accepterar.
Nej. Men det finns säkert massor med sossar som, om man tänker ett parti då, som är viktigt i sammanhanget, sossar som vänstersossar som är emot och så högersossar som är för det. Mm. Men det går svårt att ha en bra diskussion kring det, för det blir så mycket känslor och symbolik i det hela. Mm. Och så dyker det upp i nästa val som en slags vänsterfråga, och sossarna måste ta i den, för annars kommer Vänsterpartiet ta väljare. Om Vänsterpartiet säger lägg ner fria skolan, kommunalisera allt, så måste sossarna också börja snacka om att kommunalisera kanske är en bra lösning. Vilket de kanske inte egentligen är för. Nej. Så det blir bara troll i den här frågan.
I veckan avgick Daniel Kaplan från Storskogen. Mm. Aktien är ner 90% sen toppen 2021. Mm. Det är väl en fascinerande historia det här?
Ja, med tanke på de som stolt sa inför börsnoteringen, jag har faktiskt fått tag i aktier. Men många, alltså det var en sån snackis på stan att det var brist på aktier och Storskogen var något fantastiskt på gång. Mm. Och när räntorna var låga och den här, ska man säga, förvärvsmaskinen ångade på, alltså var det ju som att lite grann tillbaka till Akelius någonstans. Man köper någonting, belånar och köper ännu mer. Mm. Men det är också det som är spännande, att i Akelius fall så är det bara tegel och betong. Men här talar man om livslevande människor, företag och organisationer. Och varför säljer de till Storskogen? För att de själva någonstans ser att jag kan inte driva min verksamhet vidare på det här sättet. Jag behöver en ny styrelse, jag behöver en ny chef, nya incitament. Alltså företagen säljer av någon anledning. Mm. Att det antagligen behöver göras en del i bolagen. Och då räcker det inte med att man med billiga pengar köper bolag. Man måste också ta hand om dem.
Vi kan säga någonting om bara bakgrunden här. Ja. Kaplan, han är ju en del av auktionsfamiljen.
Just det, precis. Kaplan auktioner.
Precis, men också entreprenör själv. Han startade Tradera i Sverige. Just det. Mm. Som sen såldes till eBay, vill jag minnas. Mm. Och sen har drivit massor med företag. Väldigt, väldigt mycket företag har startat. Mm. Och Storskogen grundade han med några kompanjoner för drygt 10 år sedan, och idén var ju då att köpa lönsamma bolag inom alla tänkbara industrier och äga dem för alltid.
Alla tänkbara industrier. Jag läste att man 14 så kallade vertikaler. Alltså det är allting från liksom postorder nästan till odla skog eller vad det kan vara.
De hade golvdistributörer, typ hårproduktsdistributörer, hönserier, alltså äggkläckningsverksamheter, hustillverkare.
För mig personligen så är det här arrogant. Att ska man som ägare äga en verksamhet, måste man förstå vad man håller på med. och att äga äggkläckningsmaskin eller vad det nu var och golvläggare i samma verksamhet. Det tyder på att man inte vet vad man håller på med. Lite grann som alltså Peggy Gyllenhammar, om du kommer ihåg den mannen, alltså Volvos gamla vd som hade alldeles för mycket vinster, och istället för att bygga bättre bilar så köpte han upp andra bolag. Det är på väg på 80-talet. Men det är lite grann samma idé, att man köper sig pondus och makt snarare än bygga genuina bolag, vilket är tragiskt.
Men jag vill liksom inte felrepresentera Storskogen här, men det känns inte som de hade någon jättetydlig idé om hur de här synergierna skulle uppstå, utan man verkar snarare låtit vd:arna i bolagen, och ofta var ju det entreprenörerna vars bolag man köpte, att de skulle låta liksom själva lista ut hur de här synergierna, liksom skalfördelarna, skulle uppstå. Så det finns ju exempel på hur man köpte liksom, man köpte tre golvdistributörer i typ Växjö, tror jag. Och sen så ville vd:arna eller säljarna i de här bolagen, då såg de möjlighet att köpa konkurrenter från andra delar av Sverige. Och rätt vad det var så hade då Storskogen köpt 6 golvdistributörer till. Och då hade de ju då närmast liksom monopoliserat den här branschen i Sverige. Och så sätter man då de här killarna och tjejerna i samma rum, och så ska de tillsammans komma fram till hur det ska bli bra. Liksom. Så det var ju en strategi som var mer liksom, det var typ som att det fick bli lite mer som det blev, snarare än att man går in som ett riskkapitalbolag och en väldigt tydlig idé om hur man ska effektivisera den här vertikalen.
Ja, och tillföra kompetens. Men det är väldigt svårt om man har 14 olika inriktningar i verksamheten. Minst 14, det var 14 olika grupper. Så att jag är jättetveksam till hela modellen. Om man inte skaffar sig kompetens och har en snäv nisch, att vi ska vara industribolag inom det här området, i den här regionen, vad det kan vara. Men att bara liksom köpa för köparnas skull. Det funkar kanske när det gäller fastigheter, för där finns inte så mycket know-how eller intellektuellt kapital. Utan det är bara tegelsten och yta man köper. Men i industribolag så är det hopplöst.
Men och de gjorde det inte bara i Sverige, utan de köpte ju England. De skulle köpa i Singapore. De skulle köpa i Danmark, tror jag.
Ja, precis.
Stora delar av världen hade enorma ambitioner.
Och det funkar ju så länge räntorna faller. Det blir ännu bättre bara. Så startar man för 10 år sedan, man 5 år med ränta. Och så 5 år utan ränta i stort sett.
Men nu har ju Storskogen en krisstämpel, får man väl nästan säga, om man ska åtminstone döma medierubrikerna, men det kanske är en annan logik där. Men bolaget, om man kollar på liksom årsredovisningen, de bär ju fortfarande sina räntekostnader, och de här verksamheterna som man har förvärvat, så vitt jag förstår, så de liksom som grupp fortfarande lönsamma. Så Storskogen är typ ett lönsamt bolag, om inte jag missförstår
någonting. Ja, absolut. Men de har inte samma likviditet för att kunna köpa nya, och det är det man har på något sätt... Aktiekursen har handlat om hur mycket kan man köpa och växa.
Ja.
Så man har ju någonstans låst in nyckeln, eller vad säger man?
Men jag tänker att den här historien i efterhand, det kommer handla väldigt mycket om aktien Storskogen mer än om bolaget. Tror du inte det?
Ja, för mig är det snarare tvärtom. Att köpa bolag bygger på att man lär känna vdn och förstår varför vill han eller hon sälja, och vad kan jag bidra med som gör att bolaget fortsätter växa. Och köper man för många bolag så hinner man inte med den som säga, genuina lärdomen och processen att bygga bolag, utan man tänker bara på tillväxt. Att,
ja. Precis. De köpte ju då, jag gick tillbaka och kollade i DI:s arkiv, det är en ganska bra plats att leta om man vill förstå ett företags bakgrund. De köpte då, de hade köpt inför noteringen 200 bolag och det var 40-50 bolag om året som man adderade.
Ja, visst.
Och det är ju en nästan osannolik tillväxt. Man undrar hur är det möjligt att göra liksom bara due diligence med bolagen.
Nej, jag tror de räknar som riskkapitalister att kanske var 10:e bolag går åt pepparn helt. Och det är väl synd att man tänker så, istället för att göra som du säger, granska, analysera och förstå vad man köper. Men också tillföra kompetens man kan ta hand om de här bolagen när de kommer in i verksamheten.
Och då, men de 2021 i oktober så sätts det på börsen. Då omsätter man, tror jag, om jag minns rätt, 9 miljarder kronor, alltså på koncernnivå. Tjänar 1 miljard eller någonting i den
storleken. Ja.
Det här får en värdering på drygt 50 miljarder. Och alltså, jag gick tillbaka och kollade. Det var något prospekt som gavs ut i samband med noteringen. Och jag har aldrig sett så många banker som har varit med och liksom noterat ett bolag. För det var Carnegie, det var JP Morgan, det var Goldman Sachs, det var Swedbank, det var SE-banken, det var Nordea, det var inte Handelsbanken. Men det var någon till. Finns det liksom liknande fall som du kan dra ut minnes där det har varit liksom sån otrolig liksom apparat kring en notering?
Jag tänker på Volvo personvagnar tillbaka på börsen. Det var ganska många som var beredda att gå in där också och hjälpa till. Men jag tror att det är just det att de har kunder i sin tur som vill köpa aktier. Stora kunder som säger jag vill ha aktier för många miljoner. Mm. Kan du fixa det? Så jag tror inte det bara är att man tjänar pengar i själva transaktionen, utan man också tjänar pengar i förtroendet mot sina kunder.
Men de ska ju sälja aktierna.
Mm.
Man vill ju tro att det var rätt mycket småsparare som har hamnat snett.
Ja, men också, jag tror att storsparare, de som jag har träffat var snarare varit storsparare. Alltså inför noteringen, som har riskkapital i andra bolag och ser charmen med att investera i små bolag som kan växa och här får du en spridning och allt det där.
Mm.
Det tror jag är ett resonemang som lite större sparare klarar av, som själva kanske har företag.
Och du tror att det är många som har varit kvar i den här aktien och åkt med?
Ja, absolut. Jag vet flera stycken som tycker att det hämtar sig. Ser det? Man ser ju, som du var inne på i början, att de här är genuina företag i grunden som tjänar pengar och de har sina vinster. Det är bara att prislappen på det var för dyrt.
Mm.
Det är ju verksamheterna, det är, som du säger, det är en koncern som tjänar pengar. Så det är inte fel i grunden, men prislappen var helt åt skogen.
Värderingen på det här?
Ja. Åt skogen,
Åt skogen, precis.
Ja.
Jag tror att den var uppe någonstans på 65 kronor i den storleksordningen. Mm. Och idag så är den nere på 5-6 kronor.
Mm. Och det är väl synen på hela affärsmodellen som har förändrats. Det är inte så mycket synen på storskogens bolag i verksamheten.
Men om man går tillbaka till IT-yran.
Mm.
De bolagen som vi kommer ihåg idag, där fanns det ju inte alltid liksom en affärsmodell,
nej.
Eller hur?
Nej, precis.
Här fanns det en affärsmodell här.
Just det.
Och det finns ett kassaflöde, det finns en någon slags liksom sund kärna i det.
Jo, men det, precis, men det var inte det man sålde in det på. Man sålde in det på att vi har en förvärvsmaskin. Alltså det är hur mycket bolag vi kan köpa. Det är det som bygger värdet. Och nu har maskinen ingen bensin. Så då blir det inget värde. Så att, tyvärr så köpte man inte bolagen i verksamheten. Man köpte liksom drömmen om tillväxt. Och då blir det såna här konstigheter. Och det var ju samma sak egentligen i IT-bubblan. Man köpte inte verksamheten, man köpte drömmen. Så att likheten är ändå väldigt tydlig, tyvärr.
Men det finns ett antal sådana här förvärvsbolag, va?
Mm.
Vad heter de? Technion och Indutrade?
Indutrade, men drös. Lifco kan man tycka är det också, men de kanske är mer då fokuserar på tre nischer, om det nu är tandhälsa och läkemedel och så vidare. Så de har väl kanske valt att använda modellen att växa mer försiktigt och noggrant.
Men är det här, skulle du säga att serieförvärvarna, var det här ett nollräntefenomen också som vi har pratat om så mycket?
Ja, men det tror jag, absolut. Och också en lärdom från fastighetsbranschen. Från fastighetsbranschen var just ett nollräntefenomen också. Fastighetsbubblan, om man tänker SBB eller någon, eller Oscar Properties kanske. Att man köper någonting för man har billiga pengar. Men just hus är lätt att jämföra, tegelstenar. Men här är det, återigen, industribolag, det är levande människor i Gnosjö eller Uppsala som jobbar och sliter.
Mm.
De måste ha någon som håller med handen och stoppar in nya pengar, köper nya maskiner. Det går inte bara att man tar vinsten och sticker.
Till en början så var ju Storskogen ägt av en liten krets personer. Mm. Det var, om jag inte minns fel, Carl-Johan Bonnier, Carl-Johan Persson, Peter Settman också.
Var han där?
Ronny och Ragge.
Ja, du ser.
Bengt Brown var inne och ett gäng. Men sen i växande utsträckning, i takt med att man växte, så, och det här är så som Kaplan själv har liksom beskrivit händelseförloppet, så har då säljarna velat bli delägare i Storskogen.
Mm. Just det, säljarna i de lokala bolagen.
Exakt.
Ja, precis. Ja. De har sett cirkusen. Ja.
Ja, men precis. Så till slut så hade ju, jag tror att vid noteringen så hade man över 1000 delägare i Storskogen.
Just det.
Och många har ju då tagit pengarna man har fått av Storskogen och stoppat in i Storskogen-aktien.
Mm.
Och det här, det finns ju liksom en viss eventuell tragik här, om det är människor som har byggt upp då
familjeföretaget
och liksom sålt det till slut och fått betalt i direkt eller indirekt i Storskogen-aktier som är värda då liksom 50 kronor stycken och sånt där.
De som gjorde det senaste sista åren, de har ju tragik bakom sig, men de som gjorde det för 10 år sedan kanske tvärtom gjorde jättevinst.
Ja, absolut, så är det naturligtvis.
Men det är också ett problem att då blir man mer fokuserad på aktiekursen i Storskogen än vad som händer på verkstadsgolvet. Så det är lite farligt det där med att också ha sålt sitt familjeföretag och noterat det på börsen indirekt.
Precis, och då var en läsare eller lyssnare som hade en kommentar här att om vi tänker oss nu att det finns massor med vad ska man säga, vd:ar i de här bolagen nu som Storskogen har förvärvat och som har aktier i Storskogen, men de har fallit med liksom 70, 80, 90%. Ja. Hur ska man, kommer man liksom hitta ett sätt att motivera de här att liksom fortsätta jobba och bygga upp det här på nytt? För det kan ju handla om liksom många år nu innan när räntorna fortsätter är höga. Du kanske inte får någon väsentligt högre värdering på det här på ett bra tag, eller hur?
Nej, och de har kanske också fått in sina släkt och vänner i det här. Ja. Så det är inte bara liksom personligt, utan det är en större tragedi än så. Och det är väl också ett bra exempel på hur man som ny huvudägare måste ta hand om sina vd:ar och sina gamla ägare, som man har, alltså säljarna, ta hand om dem.
Mm.
Och förstå att nu går den här aktiekursen Storskogen till skyarna, men det är bara aktiekursen. Strunta i den, vi måste tänka på verksamhet.
Mm.
Och det är svårt när folk liksom dras med i den kraftiga virvelvinden.
Ja, det är ju människor i slutändan.
Mm. Visst är det så. Mm. Och de har ju sålt någonstans för att de upplevde att de själva kanske inte var rätt person att leda bolaget vidare. Och så kommer in den här cirkusen och gör allting. Pengarna försvinner i värsta fall och verksamheten tar skada för att den får inte den uppmärksamhet den behöver.
Ja, det är mardröm.
Ja, men det är jättestråkigt och det är kanske synd om hela idén med förvärv och ska man säga, låta bolag jobba ihop och hitta nya konstellationer som det här borde handla om.
Mm.
Det ser om den skulle bromsa in, men jag tror inte det. Vad jag hör från förvärvsvärlden så fortsätter bolag att söka sig till varandra och nya affärer blir av till mycket lägre prislappar. Så det har ju varit en tillnyktring. Absolut.
Jo, men, och det finns väl liksom nästan en demografisk fråga i botten här, att vi har en väldigt stor generation svenska företagare som säkert har passerat pensionsålder och som behöver kliva ur sina bolag.
Ja, de är både 70 och 85 år gamla och är vd fortfarande och de har ingen barnbarn som är rätt person att ta över.
Nej, för de har flyttat till Stockholm och sen så...
De har inte rätt kunskap, rätt intresse eller någonting. De kanske inte gillar golvmoppar. De vill jobba på handel istället eller något sådär. Så är det ju. Ja.
Mm.
Så det är väl bra att den marknaden finns.
Mm,
att det kommer in nya aktieägare och kanske professionaliserar vd-skapet också. För den här grundaren av bolaget, det är ju sällan han eller hon växer och blir, som man säger, den perfekta vd:n vid 85 års ålder också.
Mm.
Det är kanske bra att byta till en 37-åring, jag vet inte.
Men vad tror du kommer hända nu då? Nu har vi ett Storskogen som är värt 5 kronor och de har flera hundra dotterbolag.
Vi kommer säkert att de säljer några bolag till andra förvärvsbolag, om det är nu Indutrade som dammsuger kan man tänka sig, som har haft en bättre erfarenhet, en bättre kunskap att välja rätt. Så att bolagen tas om hand, för det måste nog vara viktigast, så att man slutändan tar hand om näringen, anställda, kunderna, leverantörerna, att få det att funka. Så att exekursen får vi nog lite grann kanske glömma bort eller strunta i just nu. Det måste vara att ta hand om verksamheterna som är viktigaste.
Mm. Vi ska prata lite om elektrifiering.
Ja.
Efter det här. Vi har sett massa konkurser på typ det mobilitetsområdet, ska man kanske säga nu för tiden.
Ja, det är allt Voltas, de här elbussarna och Cake-motorcyklar och Vesla-motorcyklar. Men även i USA har jag haft stora problem. Rapporterna där har gått i källaren.
Du är rätt engagerad i det här Einride, eller
just
var tidigare?
Just precis, precis. Lastbilsbolaget, som egentligen inte är lastbil utan egentligen mjukvara för transporter.
Mm. Men kan vi bara sortera ut de här olika aktörerna? Om man kollar på Vesla så var det var ju mopeder och typ elcyklar.
Just det, precis.
Cake var motorcyklar och delvis också mopeder.
Polestar, personbilar.
De hör hit också, eller?
Ja, men det gör de ju, för de har ju jätteproblem med sin aktiekurs och sin leveransförmåga, så att absolut.
Och Volta, det var lastbilar och de gick i konkurs när batterileverantören
just det.
Gick under.
Som jag besökte bort i Kalifornien faktiskt för 10 år sedan.
Gjorde du?
Ja.
Proterra.
Ja, precis. Ja. De byggde bussar och batterier. Och jättespännande bolag. Men det är svårt att få skala på. Och om man ser var skalan finns någonstans ner i elektrifiering, så är det ju Kina framförallt som bygger sig knakar. Och börjar nu öppna fabriker. BYD öppnar fabriker i Ungern. För att bygga bussar har man gjort, men också bygga personbilar.
Ja, just det.
Så att bygga de här små, spännande, nästan Al Gore-idéerna som någonstans har blivit företag med tanke på elektrifiering och klimatfrågor. Det lyckas inte i den lilla skalan, och det är problemet.
Men det måste ju börja någonstans. Men ett stort företag måste ju vara ett litet företag innan det blir stort.
Absolut. Men jag tror att problemet är att man bygger utifrån att man tror att den gamla branschen ska upprepa sig. Och att sälja bilar, det bygger på personer, alltså konsumenter.
Mm.
Att sälja motorcyklar, det är också personer. Däremot Ed Hart Aerospace säljer ju flygplans, elflygplan.
Mm.
Det bygger på att man säljer till flygbolag. Då får man en mycket mer professionell relation. Så det är mycket lättare, skulle jag säga, att få elflyg att funka än elmotorcyklar. Vilket man tycker motsägelsefullt. Men det är att det är mycket mer mogen affärsmodell. Hur man köper, på långsiktighet, hur man investerar. Hur mycket mjukvara man har i dem och så vidare.
Men du, är problemet här de här bolagen som vi har radat upp nu?
Mm.
Vessla vet vi inte om det kommer finnas kvar eller inte. Och samma osäkerhet gäller ju Cake. Mm. Den konkursen är inte att avsluta den.
Och Polestar, skulle jag säga, också är samma problem egentligen.
Men de ska delas ut väl av ägaren?
Jo, men från att de överlever som verksamhet, det är inte jag alls säker på. Varför de bygger snygga bilar? Min kusin är jättenöjd, men de är alldeles för dyra från att de kinesiska bilar som kommer till halva priset. Och lika säkra, och inte, jag vet inte om de är lika snygga, kan jag inte avgöra, men det är samma liksom räckvidd och så vidare. Så att, ja.
Men finns ett mer allmänt problem här vad gäller typ fordon i eldrift?
Nej, det är inte bara eldrift, utan det är övergången från olja till el. Olja byggde på att man stoppade in bränsle och eldade upp någonting momentant. Nu eldar vi. Mm. Liksom. Men när el, det är ju inte ett bränsle ens en gång, utan el är ett system. Man stoppar in el i en ände, man transporterar med ljusets hastighet och tar bort ut till kanske en meter bort eller 200 mil bort. Det är en helt annan logik i el som bygger på att man bygger hela system, och det är dyrare att starta då för att man ska bygga hela systemet, men när man väl har det så är det mycket billigare. Och en bra exempel är väl ellastbilar. De kostar 4 gånger mer att köpa, på tal om systemet man köper. Mm. Men när man väl driftar den så kanske det är en tredjedel av priset. Så det är mycket dyrare att köpa men billigare att drifta, och håller 3-4 gånger längre. Så att pengarna blir mycket längre. Hur du räknar blir helt annorlunda. Du är mycket mer beroende av vilken ränta du har på pengarna, eftersom du ska låna så lång tid.
Mm.
Så att antagligen kan el, ska man säga, elvärden tjäna mer pengar än oljevärden, alltså bättre vinstmarginaler, men det kräver en helt annan lång tidshorisont som oljevärden, om det nu är bygga motorer eller om det är bygga fabriker, inte är van vid. För man är van vid att stoppa in och så slita sönder den här maskinen på några år och sen köpa en ny maskin, medan elmotorn eller elmaskinen håller mycket, mycket längre.
Men tänker du då alltså att om de här elfordonen uppvisar de här egenskaperna, de har en mycket bättre liksom, vad säger man, bruksekonomi, om man ska säga.
Absolut. Mm.
Är det då lättare att sälja det till en professionell inköpare som ett företag, och det är där nyckeln ligger?
Ja, precis.
Medans Vessla och de här som har försökt liksom bygga mer livsstilsvarumärken,
ja,
och köpa och sälja.
Vet
det.
Vet vad den kostar deras Cake-motorcykel? 68 000. Ja, men det är inte vilken svensk som köper det för att åka till jobbet. Så att, skulle man sälja, inte ens för 68, men då skulle man sälja snarare flottan till någon som då hyr ut den vidare. Då kanske man skulle få ekonomi i det. Men man kan inte sälja motorcyklarna. Vi ser i Indien så säljer ju de här lokala märkena, alltså elmotorcyklar. Jag var faktiskt på en bensinmotorcykelleverantör i Indien för här en massa år sedan. Och den kostade motorcykeln, var det 2000 kronor?
För en elmotorcykel?
Nej, det var en vanlig motorcykel. Okay, ja. Men de bygger idag elmotorcyklar för 3000 kronor. Och det är på den nivån, inte 68 000.
Nej.
För att få det till. Så att skalan blir jätteviktig här, att få det att funka.
Men det var väl i sig så som Tesla kanske är liksom en ful ankungen då, för att han, och nu syftar jag förstås på Elon Musk, han gick in i det här med idén att bygga någonting dyrt och liksom fräsigt först ju.
Ja, precis, men han kom från andra hållet. Och det går ju om man ska vara först och fräsig, som du säger, men om man ska vara brukspatron, får det här att funka i vardagen för de många, så är det ju inte bilar för 1 miljon, utan det är motorcyklar för 3000 kronor.
Men jag tänker att det kanske var liksom Cake då, det kanske var deras idé också. Jag vet inte, jag kan inte svara på att det var så, men det kanske var deras idé att börja med någonting riktigt dyrt och fräsigt och sen så komma ner liksom i segmenten, och det kanske är en efterhandskonstruktion, men det är lite det man gjorde också, för sen blev det mopeder och liksom lite billigare produkter.
Ja.
Men det funkar ju inte.
Nej, det funkar inte. Nej. Antingen var man för sen, eller är det för, ska man säga, rudimentär produkt någonstans. En motorcykel är en elmotor med 2 hjul på. Det är inte så svårt att bygga.
Mm.
Men tittar man på Teslas modell, hur de bara utvecklar batterier, hur de utvecklar bilar, motorer och alltihopa, så är det en helt annan vetenskap kring det. Så man kan lyckas hålla teknikförsprång kanske jämfört med, om du nu talar om kinesiska leverantörer.
Men om man tittar då på den här företagsaffären då, lastbilssidan, är den får man intryck av börjar bli ganska välutvecklad nu. Det finns många produkter på marknaden.
I Sverige rullar det 300 el-lastbilar och 78 000 tror jag diesel-lastbilar. Så att själva logistiken eller maskineriet kring diesel är fortfarande jättestort, medan alltså antal laddstolpar är ett problem för kanske el-lastbilsleverantörerna.
Och hur fort sker den här konverteringen då? Pågår den eller?
Ja, den pågår absolut. Det byggs stolpar här och där. Men när jag talar med till exempel åkerier så säger de att vi har köpt in 2 lastbilar, men vi får inte funka. Nej, men det funkar inte med 2 lastbilar. Du måste kanske ha 5-10 lastbilar. Du måste ha mjukvara som kopplar ihop dem här så att det blir den här flottan. Så flottan löser problemet. Så inte det är en lastbil som ska lösa ett problem. Du måste ha en flotta som går dygnet runt eftersom du betalar ränta dygnet runt. Du måste ha chaufförer dygnet runt. Förut var chauffören en väldigt stor kostnad just i lastbilsvärlden. Men med el-lastbilen så är el-lastbilen den stora kostnaden. Så du måste flytta liksom hur du räknar kronorna. Ja. Då är det mycket bättre att ha ett åkeri som är en bemanningsföretag som levererar en bra personal som sköter bilarna. Mm. Att de rullar. Där är liksom åkeriets nya roll. Så att affärsmodellen måste förändras, skalas upp mycket, mycket mer mjukvara. För det är spännande med el. Den drivs ju av mjukvaran drivs av el och elen går att mäta mycket mer exakt. Medan en dieselmotor, hur långt den går, hur när den går och driver, har mycket mer felmarginal. Medan en diesel eller elmotor är mycket mer exakt och kan mätas och planeras mycket mer. Så du kan mycket mer skruva på ekonomin lång tid framöver. Och verkligen stoppa in ett Excel-ark och se vart tjänar vi pengar någonstans.
Men tror du att affärsmodellen här då, om man kollar på lastbilsidan, det är inte att liksom Arnes åkeri kommer att ha 10 el-lastbilar, det är att det kommer finnas ett liksom flottföretag som har hundratals lastbilar.
Ja, att Volvo måste hyra ut sina bilar, inte sälja dem.
Tror du kommer bli så eller?
Ja, men absolut. De kommer inte, alltså Arne, han kommer inte ha råd att köpa den, för den är alldeles för dyr. Och han har inte heller kunskap att räkna. Kanske han måste ta in andra chaufförer som kör hans lastbil på nätterna för att få det att funka. Och du kommer se det i taxivärlden också. Eltaxi. För att få det att funka bättre så måste du ha någon som kör på nätterna också. Mm. Så att det är samma logik där. Att det måste ha större skala, mer mjukvara, mer planering, mera också kanske självkörande vissa sträckor för att få det att funka bättre.
Men du, jag tänker något som möjligtvis tar emot det här, det är ju Hertz. Alltså nu tänker jag på
biluthyrning. Ja, de använder jag ibland.
Ja, men
Europcar också bra. Förlåt.
Ja, precis. Ja, men Hertz, där kom det en nyhet för några veckor sedan. De säljer ju alla sina elbilar i USA. Jag tror det 20 000 Tesla-bilar och sånt där. Mm. För att de hade kommit fram till att liksom bruksekonomin eller livstidsekonomin i de här bilarna var för dålig och de vill ha bensin istället.
Ja, men jag är inte säker på det. Jag tror att BYD kommer sälja 20 000 bilar till dem ganska snart. Alltså den kinesiska leverantören till ett pris på kanske en tredjedel.
Okay.
Det är då man får ekonomi. Så att det håller med om att Tesla som den dyra bilen är för dyr för att få det att funka, absolut. Men det finns andra billigare leverantörer. Och batteripriserna rasar ju snabbt nu. Och det är batteripriset som är den dyra nyckeln här i. Både hur de kostar att köpa men också hur de funkar på lång sikt. Att vissa batterier är bättre i Norrland, andra är bättre i Saudiarabien. Jag talar med en häromdagen bara som just diskuterade det. Att de batterier som de ska sälja till Saudiarabien för att verka i liksom 50 plus grader, det är helt andra batterier än de som man säljer till Skövde eller för en del av Jukkasjärvi. Det är en helt olika bränningsmotorer. Att man säljer samma bil överallt. Det var den gamla oljeekonomin när vi eldade upp 300 miljoner år gammal råvara.
Ja. Nej, det kan man ju tänka sig. Men alla som har haft ett batteri när det är kallt vet att det händer ju grejer med dem. Så att temperaturen gör ju skillnad. Mm. Mm. Men det där, vad händer då med liksom, det är en helt ny affärsmodell i sådana fall som du beskriver för lastbilstillverkarna också. För Scania.
Absolut, men också ska man säga för de små industriella företagen i Sverige. Två tredjedelar av vår energi vi använder i Sverige är fossil energi idag. Det är bara en tredjedel, alltså el. Mm. Det är en tredjedel biomassa, en tredjedel olja fortfarande. Det var 80% olja 1970. Så att vi går åt rätt håll. Men det är fortfarande två tredjedel av ekonomin som är, ska man säga, feltiltad. Mm. Och de här industrierna, värmekraftverk, alla de här måste ställa om. Och hur ska de räkna, hur ska de tänka? Så det är mycket affärsmodeller som måste räknas fram. Där jag upplever att stora aktörer, om det nu Vattenfall eller Volvo eller AB, de är så fokuserade vid sin industriella process snarare än hur ska vi förändra samhället. Mm. Så om de stora aktörerna brydde sig med om samhället, hur vi förändrar det, då skulle vi kunna ta det här steg mycket fortare. Mm. Fler laddstolpar antagligen. Om inte Teslas då strejkvakter hinner laddstolparna byggas, men du ser.
Ja. Ja. Men vilka tror du blir vinnare på det här då? Om affärsmodellen blir att kvar vid lastbilarna,
precis.
Det är ett bra exempel. Att de hyrs ut av Scania.
Precis.
Istället för att köpas av Arnes åkeri då.
Just det.
Vem är det som vinner på det här?
Scania i alla fall måste göra det för att få sålt sina bilar. Eller få sina bilar rulla, ska vi säga. För de säljer dem ju inte. Ja, de kanske säljer dem till någon bank kanske indirekt. Mm. Det är banken som äger dem, precis. Men i slutändan så kommer vi se att Arne faktiskt har bättre marginal. Alltså marginalen för en lastbilschaufför idag är ju fruktansvärt låg. De har ju 28 000 i månadslön i snitt. Stoppa in liksom flera miljoner, köper en lastbil och sen drar de ut 28 000 i månaden för att köra den. Så de marginaler som är liksom bara tyvärr jättedåliga, medan lastbilsbyggen har ju höga marginaler. 75 miljarder i vinster, hej och hå. Mm. Så att det har ju också visat att det finns mycket att göra för även på för lastbilschaufförerna i den här frågan. Men också för hela kedjan av affär måste bli bättre balanserad.
Mm. Och om vi ska bara avslutningsvis återkomma till början, techarenan.
Precis, ja,
det var
precis.
Igår. Ja. Ett tema där var ju liksom smarta, vad ska man säga? Det är ett tjänst där man ska sälja tillbaka kapacitet till elnätet.
Ja, men det är ett bra exempel. Ja. Jättebra exempel. Ja.
För då kan man tänka sig då att men det här finns ju en jättepotential då, om det är Scania som äger och opererar de här lastbilsflottorna. Mm. Att kunna använda dem bilarna också som någon form av reservkapacitet eller sälja kapacitet i nätet, det har jag förstått ganska lönsamt också. Mm.
Men det krävs mjukvaruintresse. När jag talar med Volvo om de här frågorna så säger de att vi är duktiga på att bygga lastbilar. Det ska vi bidra med. Och då säger jag, men snälla, ni måste ju kunna sälja dem också. Ni måste kunna få någon att använda dem i den här elvärlden. Ja, men vi är duktiga på att bygga lastbilar. Mm. Så att det finns en mental process där som Sverige behöver gå igenom. Och politiken också, hur ska man bygga kärnkraftverk för att få den här elkapaciteten vi behöver till alla de här stolparna? Det är inte bara i slutändan utan i hela kedjan. Det är just det som är spännande med el, att det är en process från ax till limpa. Mm. Och det ska hela tiden löpa perfekt. Det är bara en sån siffra som att någonstans 7-8% av all el vi producerar går till spillo för att det ska balansera ett helt system. Det finns ett svinn som är enormt. Så kan man använda det på ett bättre sätt? Antagligen.
Ja, det är också en grej man väldigt sällan hör, att elnätsbolagen köper el för enorma belopp för att det rinner ut i nätet.
Ja, visst. Så att det finns mycket att göra. Där tror jag att någon Sverige som nation har en fördel, eftersom vi är duktiga på att bygga stora processer, stora samhällsprocesser. Det gäller en av de aktörerna som är med. Eller får gärna vara med i den här diskussionen. Vi tillit som vi är duktiga på i Sverige är verkligen grunden här. Jag tror det är mycket svårare att göra det här i Italien eller göra det i Frankrike när man demonstrerar på gatorna så fort man höjer elpriset eller höjer gaspriset. Nej, men de kommer mycket svårare att göra den här omställningen som Sverige är inne på. Och vi har många bra bolag i Sverige som skulle kunna göra det. Mm. Om de bara erkände problemen istället för att titta på sin egna låda. Det finns mycket, många små lådor som har problem som behöver förstå hur man ska få ihop det.
Ja, det är ett intressant tema.
Vi kommer tillbaka till det.
Vi gör det. Du måste gå, för du har lunch nu.
Just det, med en annan Jakob.
Ja. Men du, tack för idag.
Tack för idag.
Ja, kul. Och tack till er som har lyssnat. Nästa vecka är det sportlov i Stockholm och jag kommer faktiskt ta ledigt.
Och jag jobbar.
Så att nästa vecka blir inget avsnitt.
Om inte jag kör själv då.
Om inte du kommer hit då. Ja.
Vad heter podden nu igen?
Marknaden.
Och marknaden har alltid rätt.
Så är det. Trevlig helg.